där man börjar begränsa sig själv. Det är väl det som kommer in här när det liksom är ekonomiskt tufft. Och man inser att det är inte gångbart att prata om intersektionalitet eller antirasistiska strategier. Det är liksom jag nämner inte det så kommer jag få pengarna. Om man accepterar det, vilket man liksom måste kanske göra för att man vill äta, så accepterar man ju också en liksom spelregler som vi tidigare redan har gjort upp med. Så man helt plötsligt, man vill då ta 300 000 steg tillbaks för att få de där skattefinansierade pengarna.
Hej och välkomna till FUL:s antinationalistiska podcast Tal till nationen. Idag spelar vi in live på konsthallen Folk som ligger i Skärholmens galleria i Stockholm. Så välkomna alla ni som är här och välkomna alla ni som lyssnar på podcasten. Vi sitter i utställningen Tal till nationen som går att se fram till mitten av augusti. Och alla är välkomna att stiga in i detta antinationalistiska rum om konstnärlig frihet. Här visar vi censurerad konst och konst som kommenterar censur. FUL:s podd Tal till nationen handlar ju precis om det, konstnärlig frihet. Och anledningen till att vi gör den här antinationalistiska poddserien är att vi ser att det sker förskjutningar i demokratin och att populistiska, fascistiska och nationalistiska krafter arbetar ihärdigt med att försöka stoppa kritiska röster och personer som arbetar för allas lika värde. Detta är uttryckt i allt från näthat till politiska beslut. Vi lever i en tid då rättigheter politiseras, begrepp approprieras och konstnärer inte alltid skyddas av polis, myndigheter och institutioner. Framförallt inte de konstnärer som arbetar för en mer rättvis värld och för en mindre polariserad verklighet. Jag heter Nassim Arili, jag är med FUL och är regissör, dramatiker och konstnär och även samtalspartner och programledare för den här podden. Och bredvid mig sitter vår fantastiska gäst Ulrika Flink som är curator och konstnärlig ledare på Konsthall C i Hökarängen i Stockholm. Hej Ulrika!
Hej! Hejsan! Tack för att jag fick komma hit.
Tack för att du är här. Här på konsthallen Folk i Skärholmen visas bland annat affischerna från den censurerade utställningen, eller faktiskt utställningen i sin helhet, den som heter All Set for Solidarity och som gjordes av Konsthall C och plattformen Settings och som du Ulrika kurerade tillsammans med Rebecca Vindhagen. Och affischerna skulle ha visats på Sergels torg förra sommaren, alltså 2022, men ställdes in dagar innan vernissage av stadsdelsdirektören på Norrmalm med argumentet att de, alltså stadsdelsförvaltningen som är en del av Stockholms stad då, inte ville uppfattas som partipolitiska. Vi kommer tillbaka till det här och hoppas verkligen att du vill berätta vad som hände och så.
Absolut.
Men jag tänkte att vi skulle börja med frågan som vi börjar alla, men liksom den första frågan som jag ställer till alla våra gäster. Och det är, vad är konstnärlig frihet tycker du?
Ja, det konstnärlig frihet tycker jag har flera olika ingångar. Men det mest uppenbara är ju att det hänger ihop med ett demokratiskt samhälle. Att ett demokratiskt samhälle måste erbjuda konstnärlig frihet. Och då pratar jag om frihet för konstnärer att göra konst om vad de vill. Så det kan vara konst som är kontroversiell, går emot normer eller som avviker på vilket sätt den nu önskar. Men att man har rätt liksom att göra den konsten, att den konsten inte ska begränsas eller på olika sätt motarbetas av tjänstemän, politiker, allmän opinion och så vidare. Men det är samtidigt så att konstnärlig frihet har begränsningar också i sig. Jag vet inte vad man ska ta för ett tidigt exempel som alla känner till, men om man minns Dan Park, som vi inte ska prata mer om, men om man minns honom, så finns det ju i hans så kallade konstnärliga projekt så var det ju så att man bryter mot lagar såsom hets mot folkgrupp och diskrimineringen och så vidare. Så det självklart finns det ju då en begränsning för konstnärlig frihet. Och det där är ju någonting som yttrandefrihetsvurmare i extrem, liksom, att man kan säga att man kan göra vad som helst för att det handlar om yttrandefrihet. Det där är ju en komplex debatt, men vad man ändå måste förstå är att konstnärlig frihet för de flesta konstnärer handlar om att kunna ha ett konstnärskap som inte begränsas. Det handlar inte om att kränka människor liksom, i absurdum, utan det är liksom två saker som vi behöver på något sätt hålla isär, även om de liksom oftast debatteras tillsammans då. Sen är det en konstnärlig frihet för vem, kan man ju fråga sig då. Så de senaste åren så har man ju på olika sätt gått ifrån den här politiska viljan att se till att alla ska ha tillgång till konst. Och att konsten ska vara, liksom visa upp en mångfald som speglar vårt land. Det vill säga liksom att vi ska försöka hitta berättelser, eller hitta men snarare liksom ge plats åt de berättelser som redan existerar i samhället som aldrig får komma fram i konsten. Och varför de inte får komma fram handlar ju också om att konsten och vem, alltså konsten är, som vi brukar säga så här, ett projekt som jag jobbade med, så brukar säga att konsten är en ö på sätt och vis, och alla har inte tillgång till den här ön, och därför måste man öppna upp ön och släppa in så många som möjligt. Och att det är viktigt i ett mångkulturellt samhälle som vi lever i att berätta de berättelserna som är människors levda erfarenhet, att inte det enbart ska vara en vit medelklass eller överklass som ser sina liv speglade i den konsten som producerar sitt land. Så att i begreppet konstnärlig frihet ligger jag in ganska mycket. Men självklart är det ju då en demokratisk, det hör ihop med våra liksom demokratiska rättigheter. Och det är någonting som jag tror vi framöver mer och mer måste beskydda och liksom slåss för. Den är mer utsatt idag än det har varit på länge. När det gäller också frågan kring vems konstnärliga frihet, så har jag jobbat ganska medvetet tillsammans med olika kollegor som Macarena Dusans, Sebastian Dahlqvist och Abir Bukhari runt just den här tillgängligheten. Att hur bygger vi en rättvisare konstvärld? För det handlar också om konstnärlig frihet. Och vi gjorde en rapport och en bok som handlade om just de här liksom vägarna till ett bredare liksom tilltal. Och den hette Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält. Och då var det just ojämlikhet och olika tillgångar till resurser. Ekonomiska resurser, men också nätverk som var liksom i fokus. För vem som faktiskt kan bli konstnär och ha möjlighet att uttrycka sin konstnärliga frihet i det svenska samhället.
Ja, vad fint tänker jag att du tog upp det också som exempel, för att ibland så saknas ju det samtalet när vi pratar om konstnärlig frihet, att den tänker att det handlar om censur. Men ändå, på tal om censur, nu sitter vi ju i den här utställningen All Set for Solidarity. Det är affischer, på en affisch står det till exempel en skola i världsklass, hela världen i en klass, eller ett land att dela, inte ett uppdelat land. Det låter ju inte särskilt provocerande eller kontroversiellt egentligen, men det var det, för den här utställningen blev alltså inställd, stoppad. Kan inte du berätta vad som hände sommaren 2022?
Jo, det var så här att vi hade sedan mars då 2022 Settings och Konsthall C med en grupp konstnärer arbetat med frågeställningen: vad skulle hända om medmänsklighet och solidaritet stod liksom i fokus i en valkampanj? Vad är det för affischer som skulle komma från ett sånt samtal eller ett sånt grepp? Hur kan man liksom tänka om valaffischens budskap? Och då visste vi då att Stockholms stad och då Norrmalm hade ett projekt vid Sergels torg där de hade de här vitrinerna där man kunde göra utställningar i. Och då fick vi ett erbjudande att göra det. Så tillsammans med projektledarna och kommunikatörerna så hade vi liksom en plan. Och det som hände var då att bara några dagar innan vi skulle öppna så fick vi ett mejl från stadsdelsdirektören som aldrig har varit med i några möten eller så. Där han helt enkelt ställer in projektet. Och hans ganska vaga formulering var att utställningen kunde inte sättas upp för att den var för partipolitisk. Punkt. Sen så var vi så här, men herregud, vi har ju liksom allt är färdigt. Vi hade gjort upp med Sergels torgs som tekniker för installation och transporten av bok. Allt var klart. Det var bara 3 dagar innan vi skulle öppna. Men helt plötsligt var ingen anträffbar. Ingen av dem vi har arbetat ganska nära med, eller stadsdelsdirektören, för han hade gått på semester. Och när vi försökte liksom reda ut vad det här mejlet... Först trodde vi att det här är bara ett missförstånd. Han har kanske inte liksom talat med sina kollegor eller på något sätt missuppfattat någonting. Det här kan ju inte vara sant. Så kände vi liksom inledningsvis. Men blev varse väldigt snabbt att nej, han har inte missuppfattat någonting. Utan han ansåg då att det här projektet var för... skulle skapa en slags otrygghet på platsen, det vill säga på Sergels torg. Att de här affischerna skulle vara då, gå emot det som deras projekt handlade om, att skapa trygghet i det offentliga rummet. Och det är ju väldigt, väldigt komiskt med tanke på vad de vanliga valaffischerna från våra politiska partier, vad skapar de för trygghet i det offentliga rummet? Och här har vi affischer som liksom skriver saker som: nu andas träden och son.
Mm.
Eller livsbevarande svaghet, fredsbevarande skörhet.
Jag känner mig så otrygg nu.
Ja, det gör det. Jag förstår det. Så vad vi valde att göra, det var ju så här att inte bara acceptera det här. Utan vi gick ut i media och började debattera. Är det verkligen så att i ett land där vi liksom ändå ska, säger oss, jobba med armlängds avstånd, kan det vara så att en stadsdelsdirektör säger nej tack och sen går på semester och inte svarar på några frågor? Förutom att han då svarar på frågor från DN och SVT Kultur och så. Ska det vara så här? Är inte det här exakt vad vi måste liksom, som kulturarbetare arbeta emot? Och som vi har gått runt och känt att det kanske är det här vi är på väg mot? Det här var liksom det första tydliga exemplet för oss. Det har ju funnits massa andra exempel såklart. Men i våra praktiker så här att nu måste vi höja rösten. Så vad som händer är att liksom, vi debatterar i pressen. Men vi får liksom ingen gensvar. Och framför allt så får vi inte sätta upp utställningen. Utan den förblir liksom nerpackad hela vägen till, tror att det var någon gång i augusti när den kanske visades i Årsta. Kulturhuset i Årsta, där de då skulle ha en kulturpolitisk debatt och där det fanns representanter för alla partier förutom Sverigedemokraterna på plats, där de också debatterade varför den här utställningen togs ner, där alla var rörande överens om att hade det hänt i deras stadsdel så hade det liksom aldrig, då hade den här utställningen visats. Tyvärr då så var det här heller ingenting som liksom fick konsekvensen att vi fick visa utställningen. Men snarare så blev det väl så att den liksom uppmärksammades kanske mer än vad den hade gjort om den hade funnits i de här montrarna på, ja, som vi alla vet, en helt superbusy plats. Liksom. Men en sak som jag tycker var intressant i hela det här mötet med Stockholms stad och de här tjänstemännen, det var liksom att det fanns liksom ingen respekt för det arbetet som vi hade utfört. Överhuvudtaget fanns liksom ingen plats för ett vanligt samtal. Jag tar mig sedan 25 augusti på det första nämndmötet som Norrmalms stadsdel har. Där de då Vänsterpartiet har valt att ta upp den här frågan på och få in den på dagordningen. Och då går jag dit och för att liksom säga min mening i det här, för jag tänker att det här är ändå ett demokratiskt rum där man kan ha ett samtal. Sen när jag ger mig in i samtalet, där redogör stadsdelsdirektören för sin syn på saken. Och det var just det här med liksom ett otryggt rum, otydlig avsändare, partipolitiskt innehåll och så vidare. Och där säger han inte heller vad exakt vad det var som var partipolitiskt, utan bara använder det ordet. Och när jag väl i frågestunden frågar, vill liksom så här, varför vill du inte ens ha en dialog med oss om det här? Vi hade ju kunnat prata om vad det var du tyckte var partipolitiskt. Då hade vi också lämnat det här samarbetet på ett mycket bättre sätt. Liksom. Men då säger ordföranden på mötet att det här är inte en plats för debatt. Han behöver inte svara på dina frågor.
Nähä.
Nej, så jag fick heller inga svar där. Utan jag fick bara berätta hur vi som projekt liksom tog emot det här och hur fel det blir om politikerna sitter och säger vi visste ingenting om det här. Tjänstemännen säger vi har bara liksom sett till att inte skapa en otrygg miljö på Sergels torg genom att stoppa den här utställningen. Men det finns ingen som har ett ansvar eller som liksom behöver ha dialog med oss, utan man kan bara säga nej. Och så är det så.
Men får jag fråga då, för att det här är ju, alltså, jag tänker att alla som också har besökt den här utställningen har varit helt förbluffade över den här historien. En tror ju inte att sånt här kan hända i Sverige. Så får jag bara fråga nu, var det så här alltså att dagar innan och då har någon typ av producent kanske sett till och med materialet, alltså utställningen och sådär. Men då går alltså stadsdelsdirektören in, säger nej och sen försvinner alla. Ni har alltså ingen möjlighet att diskutera det här med någon.
Nej.
Väldigt kafkaeskt.
Ja, precis. Så. Nej, locket lagdes på och man förstod ju då att stadsdelsdirektören var på semester. Och den kunde ju inte avbrytas för en sån här fråga. Och de andra hade väl liksom helt enkelt valt att, eller fått kanske tillsagt, vad vet jag. Det fanns i alla fall ingen öppning där heller för dialog. Och det är ju väldigt konstigt.
Alltså förbluffande, verkligen. Så. Mm.
Sen så är det ju så här att många ville ju visa de här affischerna. Så att liksom, de fick plats i en utställning på MKC i Botkyrka.
Mångkulturellt centrum.
Ja, precis. Förlåt. Det här är första gången de visas i sin helhet. Så det är ju superkul.
Det är vi glada för. Ja. Att den visas i sin helhet alltså. Inte att den inte har gjort det tidigare. Eller vad jag förklarar. Ja.
Så att på sätt och vis så kanske den har nått ändå längre. Alltså den har nått fler personer än den hade gjort om den visades. Eller fler personer som medvetet tittar på den än vad den kanske hade gjort i det offentliga rummet vid Sergels torg. Det är svårt att säga, men det känns ändå så. Och jag, men det vill jag inte ha sagt att jag tackar den här stadsdelsdirektören, inte alls. Utan, men det har bara liksom blivit en effekt av hans nekande. Mm. Så.
Men jag tänker på det här med partipolitiskt som också används otryggt och används också som argument. Det är till och med svårt att prata om. För jag förstår inte liksom vad den här otryggheten skulle komma ifrån. Vi har ju hört under tiden vi har gjort vårt projekt Tal till nationen som ju började med den här podden men sen också en föreställning framför allt som är då öppet antinationalistisk. Då har vi haft arrangörer som har backat, som har bokat liksom en livesändning först av våran föreställning men sen har backat för att de har ansett att antinationalistiskt är polariserande och otryggt har också använts. Så att jag tänker att det verkar som att otrygghet är någon slags allting som på något sätt kan väcka frågor eller debatt eller diskussion. Allt det som också konsten på något sätt vill göra, eller hur? För att de lättavlästa beskrivningarna av verkligheten, det är ju kanske inte det konsten håller på med framför allt. Så det är ju så himla märkligt att det är det en vill undvika. Det är som att synen på konst och vad konsten betyder i ett demokratiskt samhälle verkligen har förändrats i och med de här förskjutningarna.
Ja, och det känns ju väldigt mycket som att det är någonting man kan gömma sig bakom, ord som otrygghet. För vem vill vara den som gör människor otrygga? Men eftersom det inte finns någon definition på vad ens är trygghet eller vad otrygghet är så kan det liksom få vara så där lite luddigt och innefatta allt då som man själv inte tycker är bra. För någonstans har ju någon tagit ett beslut att det här är enligt min smak och tycke och kanske politiska uppfattning, det vet man ju inte, är det här någonting som jag vill säga nej till? Och då vill jag göra det och allas vägnar för de där ute kommer känna sig otrygga. Alltså någonstans där blir det ju väldigt knasigt och vad ska man säga? Nej, men det blir en slags godtycklighet som det är svårt att överhuvudtaget stå upp emot. För man vet inte vad det är man pratar om till slut.
Verkligen. Och jag tänker den här personliga smaken då. Det är ju därför vi har armlängds avstånd. Jag kanske ska påminna om att armlängds avstånd betyder alltså att politiker inte få gå in och ha åsikter om enskilda konstverk. Självklart kan en, måste en, det ingår i deras uppdrag att ha mer strukturella åsikter. Till exempel kan en se att det finns ett demokratiskt underskott inom delar av konstvärlden eller sådär. Och självklart så styr de också budgeten på olika vis. Men armlängds avstånd innebär alltså att en inte får gå in och säga på egen smak och tycke. Låta det avgöra vad som får visas och inte. Jag tänker att det kan vara bra att repetera. För det är nästan sådär att ni inte riktigt vet längre vad armlängds avstånd betyder. Eftersom det är så många politiker som bryter mot det här. Som tyvärr inte ens är lag. Det är ju mer riktlinjer.
Ja, precis.
Men som ändå har respekterats.
Mm. Jag tänker att det här med armlängds avstånd är intressant också. För att i det här nämndmötet då, om vi går tillbaka till den 25 augusti.
Ja.
Så säger ordföranden till mig att vi hade inte kunnat ha mer armlängds avstånd. Vi visste inte ens om det här beslutet. Och då säger jag till henne, ja, men de som arbetar och ska utföra er politik, det vill säga tjänstemännen, måste ju också på sätt och vis då axla i själva liksom idén om armlängdsavstånd. För det är de som tar besluten. Självklart ska de se till att allting sker inom lagar och ordningar och liksom att det är tillgänglighetsanpassat och andra saker. Men att tycka till om innehållet är heller inte deras arbete, så vitt som jag har förstått i alla fall.
Mm. Vad fint att du var där. Och ja, kunde i alla fall framföra det. Kanske många där inte ens visste vad armlängdsavstånd var, verkar det ju som. Jag skulle vilja prata med dig om det här med partipolitiskt. Det är ytterligare en sak som vi också då har hört. Att antinationalism skulle vara partipolitiskt. Och det är ju väldigt absurt. Alltså jag menar, partipolitiskt är ju när den har tillhör ett parti och framför deras politiska agenda. Så. Och jag vet också andra kollegor som vittnar om att en får just det argumentet när någon vill begränsa eller sådär, ens konstnärliga frihet. Och jag vet inte hur, vad tänkte ni när ni fick höra det här argumentet om partipolitiskt?
Nej, men vi hade ju genom hela processen pratat om det här med partipolitiskt. Men alla var ju överens om att det är en skillnad på att ha ett politiskt innehåll och ha ett partipolitiskt innehåll. Och att vi hela tiden liksom pratade om vad det var för skillnad. Till exempel att hävda, det finns ju en av affischerna här som säger att socialbidrag för allas rätt till tak över huvudet, socialbidrag för allas rätt till mat på bordet och så vidare. Det här är liksom idéer som är ganska allmänna idéer och kan inte anses vara ett specifikt partis liksom, huvudbudskap. Eller som du också läste tidigare, ett land att dela in, inte ett uppdelat land.
Mm.
Ja.
Vilket parti
är det? Ibland skulle man ju kunna känna så här att ja, men jag skulle gärna vara glad om det fanns ett parti som slogs för en skola i världsklass, hela världen i en klass och vad det liksom innebär. Nu vet vi med den svenska skolan att det är helt annan liksom, politiska idéer som styr den svenska skolan. Men med det sagt så var vi redan liksom från början inne på att det här skulle vara ett projekt som innehöll politik. För det handlade om valaffischen, det handlade om medmänsklighet och solidaritet. Men att de här två begreppen då skulle bara kunna anses vara ett specifikt partis idéer. Det är också väldigt märkligt, för man skulle kunna tro att alla skulle skriva under på någonting så liksom uppenbart som att vi vill verka utifrån medmänsklighet. Men idag är det kanske kontroversiellt och det är ju väldigt tragiskt om vi har som kommit så långt att just solidaritet och medmänsklighet är någonting som är någonting som vi liksom görs otrygga av.
Verkligen. Det är ju också någonting som vi lyfter, att just rättigheter som vi har tagit för givna plötsligt har blivit anses vara politiska. Att hissa Pride-flaggan är helt plötsligt en politisk åsikt. Tidigare var det ju bara en rättighet. Men okej, men jag, och på inget sätt påstår jag att er utställning, eller vår för den delen, är partipolitisk. Men vi säger att den skulle kunna vara det. Mm. Vad är problemet med det?
Ja, om man har sett på mig deras hatt då, så skulle jag kunna tänka mig att de tänker så här. Det här är skattefinansierad konst eller skattefinansierad liksom, kultur. Och den ska kunna vara för alla och därmed ska den inte vara partipolitisk. För att alla ska kunna ta till sig det här budskapet, det här liksom, kulturella verket som har gjorts. Och då skulle det kunna vara så att om någon går förbi där på Sergels torg och ser budskapet hårdare lag, mjukare tag, så kan de känna sig uteslutna kanske från det sammanhanget. Och då blir det ett problem, för då har vi helt plötsligt uteslutit någon från skattefinansierad kultur.
Mm.
Problemet är ju här, och det är så uppenbart, att vi har redan uteslutit hur många som helst från skattefinansierad kultur på grund av att de som har möjlighet att faktiskt vara upphovskvinnor, män av kulturen i Sverige. Så redan där finns det en diskriminering. Och att det här då, på något sätt, det pratar vi inte så mycket om, utan vi pratar ju mer om den här förvridna synen på kulturpolitik som har kommit, enligt min åsikt, de senaste åren tack vare SDs syn på vad kulturpolitik är. Och då är det ju viktigare då att värna om, ja, men till exempel begrepp som inte har någon transparens. Vad betyder egentligen traditionell kultur? Vad är det vi ska värna i traditionell kultur? Det pratar ju mer om vad vi ska liksom utesluta än vad det är vi ska värna. Så jag tror att mycket kulturen används som slagträd i en debatt där vi har liksom ett nationalistiskt parti som vill använda kulturen för att genomföra deras huvudsyfte. Och det är ju att förändra den svenska staten, landet i, liksom, i botten, i grunden, till någonting som vi inte känner igen, som helt enkelt pratar om värderingar där det är ett problem att vara antirasist. Det är ett problem att tro på att vi behöver skydda vår miljö liksom, i klimatdebatt. Det är ett problem att att vem som helst ska få läsa sagor och få barn på våra bibliotek. Det är liksom, de vill ändra våra normer och vår kultur i grunden till en nationalistisk, högernationalistisk stat. Och det är ju liksom, det är det som är budskapet. Och då behöver de någonting som ska hjälpa dem med det för att vi alla ska gå med på det här. Då vill man ändra kulturen liksom för att ändra våra normer och värderingar på lång sikt.
Ja, och jag tänker att det här med att använda just partipolitiskt är en sån extremt effektiv förskjutning av språket. Mm. För att egentligen så tänker jag att en partipolitisk konst, det skulle ju vara om liksom vi gjorde en utställning om hur bra Centerpartiet är. Och där vi liksom tryckte upp bilder på alla politiker som ingår i Centerpartiet. Och det tänker jag är en partipolitisk utställning. Annars så skulle jag ju kunna påstå att all konst är bunden till något parti. Okej, så att all konst som behandlar klimatfrågan är miljöpartistiskt. Allting som handlar om social orättvisa är vänsterpartistiskt, eller allting som handlar om frihet är liberalt. Alltså, jag menar, det är ju en helt en absurd retorik. Alltså, det är ju det är liksom
jag tycker väl att det borde finnas någon sorts men hur skulle vi kunna gå tillväga för att överklaga det här beslutet? Det undrar jag.
Precis.
Mm. Hur gör man då liksom, när man känner att i det här fallet Stockholms stad eller om det är någon annan kommun i landet fattar ett beslut som är som går emot konstnärlig frihet? Vart går man med det klagomålet? Då kanske man ska gå till kulturborgarrådet då, som då är stadsdelsdirektörens chef. Mm. Och honom pratade vi med. Och han gick också ut i media och väldigt tydligt sa att han inte stödde det här beslutet. Men det var ju inte så att han faktiskt följde upp med att se till att till exempel att utställningen kunde visas. För att då skulle han ju gått in då och styrt i enskilda ärenden. Och så ska det ju heller då inte vara då, enligt det här.
Så han fick bara poänger av att gå ut i media och säga nej, jag följer armlängds avstånd.
Mm. Och men jag ska sen lära mina tjänstemän vad det innebär.
För sen så inget mer.
Ingenting mer. Mm. Så det var ju liksom också bara kanske luft och spel för gallerierna egentligen. Så min fråga är så här, vad skulle vi ha gjort då? Ja, och jag vet inte det exakt. Och det är väl någonting som jag får ge mig själv en bakläxa. För att jag vet inte hur jag kanske i detalj ska se till att mina egna demokratiska rättigheter inte begränsas eller på ett orättvist sätt liksom, hamnar i den här sortens limbo som vi ändå kände oss. Det är jag intresserad av att ta reda på. Det ska jag väl höra också. Vad jag borde kanske ha gjort i den här situationen. Men vad vi gjorde var att vi gick ut i pressen och det var väldigt många artiklar som skrevs om den här frågan. Men i grund och botten förändras ingenting.
Mm. Och jag tänker att du är ju en extremt kunnig, insatt person som är både konstnärlig ledare för en konsthall och har kurerat biennaler och jobbat i Sverige och internationellt. Och, alltså, så jag menar, om du inte vet vad en ska göra, som dessutom hade 9 konstnärer med dig, en medcurator, ni var 2 olika organisationer. Så tänk då den situationen för en enskild konstnär som står där och får sin... Så att när du får reda på vad en gör, kan inte du berätta det då? Eller borde vi liksom organisera oss? Jag tänker att vi också sitter och väntar på kulturdepartementet ofta för att de ska tala om. Hur kan vi organisera oss själva?
Nej, men jag tror att vi måste tillsammans förstå att vi kanske är på väg in i ett annat kulturpolitiskt landskap. Där vi som frilansande kulturarbetare eller jobbar på institutioner också för den delen måste vara mer på vår vakt eller på tårna när det gäller inskränkningar i det som vi liksom tidigare har ansett vara självklarheter som konstnärlig frihet. Och vi kanske måste också tydligare arbeta tillsammans. Det finns ju en tendens i kulturvärlden, i konstvärlden, absolut, att man liksom konkurrerar med varandra. Och att man, för det finns så mycket, det är få ekonomiska resurser och medel där ute. Men vi kanske också måste lägga mer krut på hur vi kan stötta varandra. Hur vi kan solidariskt liksom komma till undsättning om den här ensamma kulturarbeten i en kommun någonstans i Sverige behöver stå där och kämpa för sina egna rättigheter. Hur kan vi då som ett kollektiv se till att vara där och liksom stötta? Jag tror att vi måste fundera mer på vad är det för strategi vi ska ha utanför skattefinansiering. Vad ska vi göra den dagen när vi kanske inser att nu är det 50% lägre budget som erbjuds från Kulturrådet, från regionen, från kommunen. Hur gör vi då liksom? Hur kan vi kanske engagera oss och organisera oss på andra sätt? Och det där är ju en jätteomställning. Det är inte alls lätt. Men, och tyvärr får man väl säga så att vi har ju många i Europa som har gått igenom det här för oss. Och vi har ju mycket att lära och det finns ju liksom alla möjliga erfarenheter som vi skulle kunna lära oss av helt enkelt. Men jag tror att vi måste vara mer kollektiva, vi måste vara mer misstänksamma och överhuvudtaget liksom försöka hitta strategier för att fortsätta ett jätteviktigt arbete utanför skattefinansiering eller utanför full skattefinansiering kanske.
Ja, jag tänker att du verkligen pekar på något så otroligt viktigt här. För att vi har ingen övning i det. Vi har ju, alltså jag tänker att jag är ju svensk-iranier. Och i Iran vet jag ju att våra kollegor har så otroligt många strategier för hur den verkar utanför. För att de som liksom gör fri konst får ju inget stöd överhuvudtaget. Och har ju massa strategier för hur de då hjälper varandra. För att ändå säkerställa att det finns konst. Som är såklart under jorden ofta, men ändå. Och jag tänker att allt det som du säger om att vi behöver organisera oss och sånt är superviktigt. Jag skulle vilja lägga till att vi kanske också behöver ändra vår syn på kvalitet. Mm. För att just nu är det som att det som alltså statligt skattefinansierat stöd är ofta synonymt med kvalitet.
Mm.
Alltså det som är fritt och det som har på något sätt ändå godkänts av olika instanser. Så jag tänker att där har vi också en mental förändring som behöver ske i hur vi också ser på våra kollegor och på varandras arbete.
Absolut, jag menar, det finns en sån ängslighet i... Ja, men nu är jag mest liksom involverad i samtidskonstfältet och det finns ju liksom en ängslighet där vi, kanske vi kuratorer också står för den ängsligheten väldigt mycket. Du vet att men den här konstnären har ställt ut i London och Paris och New York, wow, ja, men nu vill jag introducera det i Sverige. Att man kör på säkra kort där kvalitet också innebär just det du säger, den här liksom uppbackningen från en bransch liksom. vi kanske inte behöver vara så ängsliga. Vi kanske kan vara helt okej med att jag tycker någonting är väldigt bra. Jag och mina tre kompisar tycker det här är superbra. Därför vill vi visa det. Man kanske inte behöver ha den här uppbackningen från en bransch som i sig själv är ängslig. Och konstnärlig kvalitet är ju ett problem på alla möjliga olika liksom, nivåer. Också för vems konst och vems berättelse får just den här skattefinansieringen. Och får utrymmet. Så att det är ju något man kan tala länge om.
Ja, och ett arbete som jag tänker att personer som du till exempel redan har börjat med. Alltså det här med att ifrågasätta redan innan vi hade den situationen som vi är i nu. Jag tänker att det arbetet blir så viktigt nu att verkligen accentuera. För att det finns också, kan också uppleva att nu när vi är så utsatta och att kulturbudgeten har sänkt i vissa fria fält, dansfältet till exempel, har den sänkts radikalt redan. Då är det jätteviktigt att vi fortsätter prata om de här rättvisa frågorna. För det är kanske då vi liksom på något sätt inte unnar oss det. Nej. Eller vad man ska säga. Då har vi inte tid med det.
Nej.
Men att det arbetet som så många har gjort under en så lång tid, att det är så viktigt att vi inte slutar med det nu för att vi är i kris på något sätt.
Nej. Precis, och det är väl där som den här inre begränsningen, där man börjar begränsa sig själv. Det är väl det som kommer in här när det liksom är ekonomiskt tufft. Och man inser att det är inte gångbart att prata om intersektionalitet eller antirasistiska strategier. Det är liksom jag nämner inte det så kommer jag få pengarna. Om det nu blir så kommer vi ju, om man accepterar det, vilket man liksom måste kanske göra för att man vill äta. Det är också det finns ju en sån aspekt. Men om man accepterar det så accepterar man ju också en liksom spelregler som vi tidigare redan har gjort upp med. Så man helt plötsligt, man vill då ta 300 000 steg tillbaks för att få de där skattefinansierade pengarna. Och det måste man ju fråga sig själv då. Är det här någonting som jag vill vara med på? Eller kan jag hitta andra strategier för att göra den konst jag vill göra? Och jag menar att det är ett supersvårt val. Man har kanske familj och barn och hus och vad vet jag, 300. Man har ett liv som man måste finansiera och jag fattar det. Det är inte som att, och varför skulle man inte få betalt för sitt arbete? Vi vet ju redan att som kulturarbetare får alldeles för lite betalt för sitt arbete. Och den största radikala och progressiva kulturpolitiska förändringen som vi skulle kunna göra är ju att införa medborgarlön enligt mig.
Mm.
Så att liksom det kan finnas en grundtrygghet, inte bara för kulturarbetare utan för oss alla. Att liksom kunna utvecklas och leva det livet som vi vill leva. Liksom. Men vi är väl ganska långt därifrån idag.
Men då är det ju ännu viktigare att formulera de visionerna, tänker jag. När de känns som mest omöjliga är det kanske precis då vi behöver också formulera dem.
Ja, precis.
För att de inte ska glömmas bort.
Nej, när det känns som mest mörkt så behöver man ju också liksom hitta en väg mot ljuset. Så är det ju. Och man behöver göra det tillsammans. Och det är liksom ingenting som man gör själv på sin kammare. Liksom. På sin kammare kan man bestämma vad man själv är villig att kompromissa med. För det måste man ju i en sån situation bestämma sig vart den egna gränsen går. Liksom. Men tillsammans och kollektivt måste vi hitta sätt att liksom skapa den arbetsmiljön som vi och de som kommer efter oss förtjänar. Liksom.
Verkligen. Ulrika, känner du dig fri i ditt konstnärliga arbete? Nu när vi pratar om konstnärlig frihet och det kan vara och så. Vad känner du?
Ja, men det gör jag på sätt och vis. Jag jobbar ju på Konsthall C i Hökarängen och vi får ju kulturstöd från staten, regionen och lokalt. Så det ger ju oss en viss frihet. Vi är också en ideell förening. Och det är ju också en frihet som jag kanske inte hade haft med att jobba på en myndighet eller så. Problemet är att vi också är en väldigt prekär organisation. Ett år och liksom, allt kan förändras. Eller ett nytt politiskt mandat och allt kan förändras. Och den sortens konst som jag jobbar med oftast, och det konstnärliga programmet handlar ju väldigt mycket om att lyfta fram röster som inte får den plats de förtjänar. Att lyfta fram tematik och ämnen som handlar om jämlikhet, social rättvisa. Och jag misstänker att det här kommer liksom vara extremt opopulärt liksom framöver för, utifrån de nya politiska vindarna som finns i Sverige. Liksom. Så då kan jag säkert se mig själv i framtiden ha svårt att göra de projekten som jag vill göra. Och där infinner sig då en ofrihet. Men nu är vi ju inte där än. Men jag planerar ändå på något sätt för att liksom, ja, men ställa mig själv lite hårda frågor. Hur långt är jag villig att gå för att kunna göra det som konstnärliga program som jag vill göra tillsammans med alla de duktiga konstnärer som finns där ute liksom.
Hur långt är du villig att gå? Vet
alltså
du
jag har ju själv en ganska, min egen personliga situation är ju, vad ska man säga? Jag har liksom ingen familj, eller jag har liksom en familj men jag har inga barn. Och jag försörjer egentligen mig själv så att jag kan ju gå ganska långt eftersom jag har en ekonomisk trygghet liksom i det. Och jag har heller liksom ingen direkt rädsla för att vara, eller du vet det här runt att vara så populär eller inte populär, omtyckt eller liksom allt det där. Nej, jag skulle hellre kunna satsa på att liksom stötta de konstnärskapen som behöver stöttas i en tid där vi går som mot ett samhälle som jag absolut i hela mitt liv har varit emot. Och jag har ändå växt upp på 90-talet. Jag har liksom, du vet, gått på gymnasieskolor där det står där VAM sprayat på toaletterna, kompisar blir nynazister. Jag vet vad det innebär och kommer göra allt jag kan som står i min lilla makt som jag har att det ska motarbetas.
Skulle du kunna tänka dig att byta bransch?
Ja, det skulle jag också kunna göra. Men jag tror också att vi behövs just i den här branschen. För vi, vem om inte vi kommer liksom jobba för att de där som levnadserfarenheterna och historierna ska komma fram i en samtid som kanske vill berätta helt andra historier. Historier om nationalism och om tradition och så vidare. Där behövs ju röster. Och där behövs sådana som jag som stöttar konstnärer som och försöker ge dem plattform och ekonomiskt utrymme att göra sitt arbete liksom, offentligt, och att offentliggöra det. Liksom.
Och jag var slarvig med min fråga för att jag hoppas verkligen att du aldrig byter bransch. Men jag menade snarare sådär, skulle du kunna tänka dig att ha, liksom leva, betala hyran med någonting annat? Ja, jag tänker att det är också en framtid som vi behöver föreställa oss. Och som ju såklart jättemånga inom konstfältet redan har bra jobb och sådär. Men jag menar att föreställa sig det, att sådär, ja, men skulle det kunna vara en möjlighet för att ändå vara integritetsfull? Så att...
Precis, jag faktiskt redan förra veckan kollade upp, jag såg att det behövdes busschaufförer. Och jag är ju jättedålig på att parkera, så jag vet inte om det här är så hela för barn. Men vad jag kollade upp liksom, hur länge man skulle utbilda sig och man kunde jobba liksom på natten. Och ja, men hur mycket man skulle behöva jobba för att få in tillräckligt mycket för att liksom, hyran ska betalas, mat på bordet och allt det där. Och fortfarande jobba med det man vill jobba med. Så att jag har haft de funderingarna och jag känner många kuratorer som också har blivit sjuksköterskor. Det är däremot inte ett bröd extra jobb utan det är ju... Ja,
och inte det, mycket tid.
Nej, det är också någonting som vi måste förändra. Men ja, absolut. Det skulle jag kunna tänka
mig. Och jag tänker att det finns ju så många som redan lever det här livet. Ja. Alltså att den inte kan försörja sig fullt ut på sitt konstnärliga arbete. Men att det kanske verkligen är dags att vi lägger bort skammen. Och börja prata om att det också är en strategi för att kunna göra den där konsten som en vill göra och som en tycker behövs i ett samhälle.
Plus att det kan ge så mycket till konstnärskapet i sig. Vi hade ett projekt som heter Vård och värde. För det har liksom uppmärksammats
jättefin
här.
Jättefin utställning.
Ja, tack. Mm. Att väldigt många konstnärer jobbar inom vården och omsorgen på olika sätt. Men det är ingenting vi pratar om på uppringar eller huvudtaget kanske tar upp. Men vad är det i deras liksom vårderfarenhet som de tar med sig in i sitt konstnärskap? Och vad är vi borde liksom som konsthallar och museer plocka upp där och visa upp? Och vad är det de säger om liksom en vårdapparat i förfall. Så att jag tycker absolut att vi måste så här, på sätt och vis liksom acceptera att på något sätt måste vi uppoffra någonting om man vill göra motstånd i en situation. Någonting måste liksom få ge vika då. Så kanske är det för min del att jag sluta med alla de där 100 abonnemangen som jag har på alla saker som jag inte vet vad det är. Och på något sätt liksom hittar ett annat sätt att leva för att det här ska kunna, för att jag ska kunna jobba så som jag vill jobba liksom med kultur.
Ja, för att vi kommer ju, som det ser ut nu, alla behöva leva ett annat liv redan, som vi inte har någon kontroll över. Jag tänker att det blir mer och mer rasistiskt och nationalistiskt. Mm. Så att det kommer ju hända ändå, så att
ja,
säga. Men vi har ju fortfarande möjligheter att också vara med i den här, att göra någonting, som du säger, vara ett motstånd.
Mm.
Jag tänker, tack för att du påminner om det. Sista frågan då, Erika.
Ja, yes.
Och nu, du har ju nämnt det flera gånger, tänker jag, svaret på min fråga. Men ändå, vi har också pratat om mycket tråkiga saker som vi ser. Så om jag skulle fråga dig, hur skulle konstnärlig frihet se ut eller praktiseras om du fick drömma, visionera, artikulera det?
Men jag tror faktiskt att medborgarlön skulle kunna vara en game changer för konstnärlig frihet och konstnärer liksom i stort. Jag tror också att jag ser en, alltså om konstnärlig frihet ska kunna utvecklas på ett sätt där alla har möjlighet att faktiskt förstå att det finns ett yrke som är konstnär. Det finns någonting som jag skulle kunna, mina berättelser, min fantasi kan faktiskt omdanas och bli ett yrke. Då måste vi satsa på att lägga in jättemycket pengar för konstens roll i skolan. Det som är viktigt är att barn liksom redan tidigt får möta konsten och får möta sin egen fantasi och förstå att det här är någonting som också är ett yrke på olika sätt. Idag så har vi en skola som inte erbjuder det, men konsten måste liksom få ta en mycket större plats inom skolan. Och jag tror att det skulle kunna ge oss på sikt ett annat liksom, en annan konstscen, en annan kulturscen med kanske helt andra röster som kommer fram. Och då är det inte vem som helst som ska liksom undervisa om konst, utan då är det konstnärer och bildlärare och alla som har det som sin liksom utbildning och sin specifika kunskap. Det är om och om igen så tycker jag att man kanske nedvärderar ämnet kultur och konst, där man inte tänker sig att man behöver ha någon speciell kompetens för att liksom lära ut det. Men så är det ju inte. Vi har ju jätteväl utbildade konstnärer i alla olika fält. Så ett stort fokus och mycket pengar för konstens roll i skolan. Det skulle vara min liksom, steg ett för att uppnå konstnärlig frihet. Medborgarlön, och det tredje är att vi som bransch och som liksom enskilda kulturarbetare måste hitta de här alternativa strategierna. När det blåser nationalistiska vindar, när konsten och konstfinansiering från staten inte kan ge oss det arbetsutrymme som vi behöver. Vad kan vi då hitta för alternativa vägar? Kan det vara delningsekonomier? Kan det vara en mer kollektiv sätt att arbeta? Kan vi lära oss av hur man jobbar i länder som till exempel Iran då, som inte har en kulturfinansiering på det sättet som vi är vana vid? Vad kan vi som svenska kulturarbetare lära oss av andra kollegor för att liksom skapa den där platsen för konstnärlig frihet?
Tack så mycket, Ulrika Flink. Tack så mycket för det här samtalet. Alla visdomar du har meddelat med dig av idag. Verkligen. Tack också för den här utställningen All Set for Solidarity, som nu alltså ingår i FULs utställning Tal till nationen. Den har du ju gjort tillsammans med, kurerat tillsammans med Rebecka Vindhagen och med fantastiska konstnärer.
Yes.
Och de heter Parasto Backman, Yolanda Bom Ramirez, Johanna Buray, Mariam Fanny, Lina Forsgren, Sepidar Hosseini, Sadia Hussein och Moa Schulman. Tack också till er och er som lyssnar och är här på Folk i Skärholmen i Stockholm. Tack
så mycket för det fantastiska projektet och för inbjudan.